en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, eller Sportbladets FA Cup-podd kommer det bli till stor del idag, Frida. För det har varit mycket av den varan i helgen såklart. Kvartsfinaler har det spelats. Och det är bara du och jag här idag.
Ja, hur ska det gå?
Makoto har förvillat sig någonstans i Barcelona. Han är där nere och jobbar och resultatet av det kommer ni väl få se på sajten. Vad det lider, om ni inte redan har gjort det till viss del. Jag har inte hängt med i alla turer där nere. Men han är där och han är inte med oss idag. Det är så mycket jag har koll på. Vi börjar väl såklart på Old Trafford. Klassiskt möte. Manchester United-Liverpool. Men inte, vad ska vi säga, en klassisk match, verkligen. En som går till historien. Vilken dramatik, vilken galenskap det var. Från början till slut. Och ett Manchester United som, alltså så här mycket up for it, vet jag inte om jag har sett dem på hela det här året i alla fall.
Nej, gud vilken match. Man var helt slut efteråt. Och levde sig verkligen in i den, trots att man inte, i mitt fall i alla fall, inte håller på något där av lagen. Men det var en extremt rolig upplevelse och ja, Erik ten Hag tog ju verkligen risker där i förlängningen. Han kände väl på något sätt att ja, Liverpool-spelarna ser en aning trötta ut. Här har vi verkligen chansen att få med oss segern innan straffläggningen. Och det var ju minst sagt iögonfallande att se ett lag spela utan en riktig striker. En högerytter på vänsterbacken. Anthony var inte helt nöjd med det. En haltande Bruno Fernandes som typ mittback. Och sen så Maguire då och sen ett gäng offensiva spelare. Men det funkade ju. Och Diallo när han sliter av sig tröjan där så skriker jag liksom för mig själv att ta inte av dig tröjan, du står på ett gult kort. Men det struntade han fullständigt i. Ja. Och det verkade ju alla andra inne på Old Trafford också göra, minus Liverpool-supporterna då, som ju givetvis lämnade besvikna.
Ja, nej men det, alltså så här, det var så lite kvar av matchen. Det är klart han ska, vilken stund för Amad Diallo att få avgöra den där på det sättet efter att ha hoppat in. Och, ja, men det vart ju en sån där match där det liksom, det fanns liksom ingen struktur. Det var bara gasen i botten på något sätt. Och normalt sett så brukar ju det gynna ett Jürgen Klopp-lag. Det brukar ju vara han som vill bryta upp strukturen på matchen. Framförallt när han möter andra storklubbar liksom. Det brukar vara han som vill att det ska vara end-to-end och högt tempo och mycket målchanser, för att där känner han att ja, men det är jag som har kvaliteten på min sida då. Nej, men man hade kunnat förvänta sig, inte minst med tanke då liksom på liksom de senaste resultaten mellan de här två klubbarna. Nu visserligen var det väl oavgjort i höstas när de möttes. Men ett Manchester United som skulle ligga lite lågt och vara lite avvaktande och inte vilja ha det här öppna spelet, inte bjuda på några ytor. Det gjorde man ju verkligen. Man pressade jättehögt, men man var ju också väldigt framgångsrika med det. Första 20 minuterna, man tar ledningen, men är ju också, jag skulle säga att de chockade Liverpool med den öppningen.
Ja, alltså Man United vill ju bygga upp spel snabbt. Jag tror att de har flest så kallade direkta anfall i Premier League av alla. Och tvåa på den listan är ju Liverpool. Så att bara det visar ju på att det här är två lag, precis som du är inne på där, som vill spela relativt lika. Sen så det som Man United behöver jobba på, det är ju den defensiva strukturen som under säsongen inte alltid har visat sig vara helt solid. Men just det här risktagandet i slutet, det var ju det som lönade sig på något sätt, medan Liverpool inte riktigt tog sina chanser. Sen å andra sidan hade ju Rashford en jättemöjlighet där precis innan förlängningen. Men nej, här var det Man United som visade upp en attityd och en styrka som vi inte har sett jättemånga gånger under säsongen. Men jag tror att det var riktigt skönt för Ten Hag och för supportrarna att se att de har det här i sig på något sätt. För att nu är ju inte allting förlorat. Nu kan man ändå avsluta säsongen ja, någorlunda på topp i alla fall.
Ja, men verkligen. Ja, men det pratades mycket om att Manchester United skulle slänga grus i maskineriet för sabotera Klopps liksom, avslutning och allt det där. Men jag tror mycket mer att det är här för Manchester United, just att det är mot Liverpool och att det är på hemmaplan och att det var den här vändningen, att det var deras juniorer som fick kliva fram. Alltså, jag vet inte hur gammal Amad Diallo är, men det, han är ju en... Att det var deras framtid som fick kliva fram och avgöra den här matchen, det tror jag betyder otroligt mycket. För det här kan ju verkligen, jag menar, rädda deras säsong på många sätt.
Ja, och nu fick de ju, hade de ju lite tur där också i semifinallottningen att de får Coventry.
Mm.
Och att man då kan undvika Man City. Så att vi får se, det blir kanske en repris på förra årets final, möjligen. Ett nytt Manchester Derby.
Mm. Det är väl ganska mycket som tyder på det, eller talar för det såklart. Manchester City gjorde ju processen ganska kort med Newcastle. Vi kommer till den matchen, men vi ska stanna kvar lite grann här. Det finns ju så mycket att prata om. Det här med att McTominay gör mål igen. Han har ju sånt otroligt jävla målsinne. Det fascineras man ju över varje gång han gör mål. Men han gör ju mål så pass ofta att man borde inte fascineras över det längre. För att ja, men han gör ju fan i mig... Alltså, och det är alltid liksom viktiga mål i viktiga skeden på matchen. Antingen så avgör han i slutet eller som här. Alltså öppnar han matchen och liksom ser till att den här... momentumet som Manchester United skapar sig i början där, att det också ger ett resultat. Han är otroligt viktig för laget i med just den egenskapen.
Ja, och en man måste lyfta fram då på tal om McTominay, det är ju Mainu som jag tycker gör en jättebra match.
Verkligen.
Och det var inte så många dagar sedan som Gareth Southgate annonserade sin Englands trupp, och Mainu är ju inte med där utan han är med i U21-landslaget fortfarande, men jag tror inte att det kommer dröja länge innan han är med i den truppen, för att det är ju en position som England, eller där England inte har speciellt stort djup.
Alltså Jordan Henderson var uttagen och det. Jordan Henderson var uttagen och det, då hade man kanske kunnat se en Maino till exempel istället.
Ja. Klev ju av skadad här för Ajax i helgen, så att vem vet, han kanske inte ens kan vara
Nej,
med.
Precis. Fick också storstryk av Aston Villa i Conference League i veckan här. Så var det. Nej, men just det här med att de faktiskt har, jag tycker Garnacho var ju också väldigt, väldigt viktig i den här matchen. Han utmanade ju hela tiden och han, vi har ju pratat om hans kvaliteter offensivt. Det är ju ofta han som ligger bakom men väldigt mycket av anfallsspelet för Manchester United. Jag tycker det är han här igen. Han slarvar lite i defensiven, absolut, och han kan vara lite spretig och ibland inte alltid fatta rätt beslut, men han är ju otroligt nyttig i hur bra han är en mot en och hur snabb han är i de här omställningarna, hur bra han är med bollen vid fötterna. Det blir liksom matchavgörande kvaliteter för Manchester United, och här i den här matchen ligger han ju bakom otroligt mycket.
Ja, jag såg något Man United-konto twittra någonting i stil med älskar dig din jäkla skitunge, och det är ju,
ja, men det är så
ja. Man känner kring Garnacho, att han är ju som han är, han kan vara lite arrogant och en skitunge. Men sen samtidigt i den här matchen så han sprang ju ända in i slutet onekligen. Mm. Och till och med det här med att passningen till Diallo är ju inte den bästa. Den hamnar ju lite bakom Diallo.
En väldigt fin första touch av Diallo att ta emot den.
Men det var nästan, jag tror nästan att det var bra på ett sätt, för att det ställde ju helt Kelleher, just att Diallos avslut, det inte heller var den renaste träffen. Men nej, Garnacho han sprang verkligen genom hela matchen och visade otroligt stort hjärta för Man United ihop med många andra spelare.
Ja, det var en märklig, för att alltså hela matchen hur den böljade fram och tillbaka. Först var Manchester United som inledde bra, sen gör Liverpool de här två målen i slutet på första halvleken. Sen är det ju Liverpool som dominerar hela matchen i andra halvlek. Då blir det mer United som trycks tillbaka, Liverpool dominerar bollinnehavet, kan spela runt, skapar en hel del målchanser. Luis Diaz tar sig fram, Darwin Núñez löper, Salah har avslut. Då känner man att ja, men Liverpool leder, man dominerar spelet. Här orkar United resa sig ur den här pressen som är det. Men precis då så kliver Antony av alla fram och gör 2-2 med några minuter kvar att spela. Och då flyttas ju hela momentumet igen. Då förändras ju liksom, jag menar, hornen växer på Manchester United-spelarna. De känner att fan, vi är inne i det här, vi gjorde det. Vi tog oss den här förlängningen, och i förlängningen så är det ju Manchester United som skapar mer. Och det jag tyckte man såg från Liverpool-spelarna var ju hur många det var som var trötta. Att det har spelats väldigt mycket fotboll för en del utav de här spelarna den senaste tiden. Och United var starkare helt enkelt. De hade mer spring i bena under den där förlängningen, och det var ju definitivt det som avgjorde.
Ja, och jag tror inte man får underskatta hur viktiga de här mötena är mellan Man United och Liverpool. Det är ju, visserligen så har det varit en ojämn rivalitet under de senaste säsongerna, men den betyder ju så mycket för alla supportrar. Och FA-cupen, visst, får lite skit ibland och sådär, men det är fortfarande en väldigt viktig turnering för många människor. Så att bara att besegra sin rival på det här sättet och ja, verkligen återigen visa ett stort hjärta. Det var nog exakt vad Man United-supportarna hade hoppats på. Och just därför så kommer det här bli en match som man kommer minnas väldigt länge.
Verkligen, och det blir ju repris på den här matchen. Det här är ju på pappret kanske den tuffaste matchen som Liverpool har kvar i sitt Premier League-schema här nu på Old Trafford. Och det är väl kanske ännu mer en match där Manchester United har möjlighet att vad säger man? Ja, men som sagt, kasta lite grus i maskineriet för den här avslutningen utav Klopps era i Liverpool, då man kunde ta en poäng där och kanske peta ner dem ifrån den här första platsen och göra så att någon annan vinner titeln. Det tror jag inte Manchester United-supporten hade haft någonting emot direkt. Och att få med sig det, hade det blivit en, som det hade kunnat bli, som jag sett förut, att menar, Liverpool gör ett par snabba mål, självförtroendet försvinner från United-spelarna, det blir en stor seger. Då hade man ju klivit ut till den matchen med liksom helt andra förutsättningar. Nu tror jag att alla känner att men det här är ju en match som vi definitivt kan störa Liverpool och kanske vinna till och med. Man är ju på jakt efter den där fjärde platsen fortfarande, även om det är en del upp. Vi ska komma in på det. Det har ju tappats poäng av de andra lagen där framför. Det finns fortfarande en hel del att spela på. spela om i det hänseendet för Manchester United ju.
Man såg verkligen nederländaren i, eller hörde snarare nederländaren i Ten Hag när han fick in Aston Villa och deras resultat på sin presskonferens, att han var nöjd av att det bara blev 1-1 i den matchen och att Tottenham förlorade. Det är så typiskt honom på något sätt att vara så öppen och ärlig med sånt. Jag menar, många tränare vill inte prata. Ja, exakt. Många tränare vill ju inte prata om andra lag och sådär. Man undviker det helt. Men Ten Hag, han bara körde. Eller han brukar bara köra på. Det gjorde å andra sidan Klopp också, som har skapat väldigt stora rubriker efter sin intervju med danska Viaplay.
Ja, precis. Ja, alltså Klopp efter sådana här förluster i mixad zon är inte alltid...
Han är så oskön.
Ja, det är så otroligt. Det är verkligen en character flaw som är svår att försvara.
Ja, sen är det ju så att man får på något sätt vara beredd på det. Jag menar, i många fall så jag känner inte att Nils Christian, som han heter, som är reporter, som för övrigt är världens snällaste människa, det är liksom inget ont med honom överhuvudtaget, så jag tror inte det var att han försökte provocera Klopp medvetet. Jag menar, det var en normal fråga, men jag tror i sådana här fall så måste man ha det i beaktning att Klopp blir lätt stingslig och ja, på något sätt är det bättre att låta honom tala och kanske inte insinuera saker, utan låt honom analysera, få ur sig sina aggressioner, för att annars är han hopplös att ha att göra med i sådana här situationer.
Ja, han är ju så fruktansvärt dålig förlorare. Så är det ju att han i stunderna efter sådana här förluster, han letar ju väderkvarnar överallt och går till attack på och försöka på något sätt avreagera sig på. Det är inte speciellt snyggt. Det är inte, det är definitivt en sida av honom som man inte kommer sakna. Sådär när han lämnar, det får man säga. Darwin Núñez var bra i matchen, lär inte vara nöjd med den passningen som gör att Manchester United gör 3-2. Det är ju en, eller förlåt, 3-3 är det till och med de gör. Liverpool hade ju ledningen där. Det är en riktig indianare han skickar rätt in där. Ett hjärnsläpp som... kanske avgjorde matchen, det vet vi inte. Det var också ett sånt där beslut av en... Han hade sprungit väldigt mycket i den här matchen. Det var liksom... det var helt enkelt Manchester United som var mer på hugget där i förlängningen. Det var uppenbart. Även om Elliot hade gett Liverpool ledningen första. Så var det. 4-3 till Manchester United. Bara gratulera. Det var en rättvis seger, framförallt. Det var ju en rättvis seger, det tycker jag nog i slutändan.
Ja.
Wolves Coventry, på tal om drama, det blev ingen förlängning. Därför att Coventry vände hela matchen i de sista skälvande minuterna med två mål. Alltså, vad håller Wolves på med i försvaret? Man undrar ju verkligen, men var det matchminut 100 som 3-2-målet nickades in?
Ja, det var väl det. Nej, de kommer ju givetvis inte vara nöjda med att man förlorar på det här sättet mot Coventry dessutom, som ju var en av de mer överkomliga lottningarna på förhand. Men säga vad man vill ändå om Coventry. Jag tycker dels att det är imponerande hur de har ersatt Victor Gyökeres, bland annat då förra sommaren som de tappade. Där plockade man in Ellie Sims, som man ju minns mest som Premier League-fantast från Everton.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Möte med Liverpool när Sean Dyche satte in honom från start, och han var ju inte alls särskilt bra i den matchen. Alltså han gjorde inget större avtryck i alla fall, men nu har han hamnat i Coventry och där blomstrar han ju fullständigt. Och jag måste nog ändå säga att Mark Robins, Coventrys tränare, är väl nog en av de mest underskattade i England. Det är i alla fall en tränare som man inte pratar speciellt mycket om, trots att han har åstadkommit mycket med Coventry. Jag menar, det var bara 6 år sedan som de låg i fjärde divisionen. Och sen tog man sig upp via playoff för första gången på typ 51 år, någonting sånt var det. Och han är ju mest känd egentligen för att ha varit den som räddade Alex Fergusons jobb en gång i tiden med sitt mål. Det var ju FA-cupen till och med, det måste ha varit 1990. Det var mot Nottingham Forest, någonting sånt i tredje rundan. Men som tränare har han också gjort ett mycket bra jobb i Coventry. Sen så var det kanske inte helt snyggt att han tog ut sin glädje över 3-2-målet på stackars bollpojken där. Som man fick en del rubriker, men tydligen hade ju bollpojken försökt dra ner på tempot och tydligen då retat upp Robins, även om det såklart inte är en ursäkt. Han ska ju vara den större personen eller den vuxna i rummet, men ja, det var han inte där.
Nej, det blir ju ett speciellt möte för honom då att få möta Manchester United i vad som är Coventrys blott andra semifinal någonsin i FA-cupen. Det är en jättehändelse förstås för den klubben, och då att han som har varit där ett tag och som är så förknippad med Coventry nu får möta sitt laget där han växte upp. Och när han började sin karriär i Manchester United. Det blir väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och känslosamt tror jag för honom.
Definitivt.
Vi hade Chelsea slog ut Leicester. Det blev 4-2 till slut, även om det var 2-2 där på slutet. Alltså, De Sassis självmål är ju majestätiskt.
Han gör ju såna grejer ibland. Nu var ju det här självmålet, det var ju otroligt häpnadsväckande. Men ja. De Sassi står ju ändå för en del såna här märkliga hemåtpassningar som ja, blir helt snett eller står och dräller lite med bollen i farliga lägen. Men det är väl återigen det där med att ja, nu är inte De Sassi, han är ju inte speciellt ung egentligen. Han är väl en 25-26 år sådär. Men ibland så visar ju Chelsea sin naivitet. Och särskilt i den här matchen när man går till halvtid med 2-0 och allting känns väldigt stabilt, så ska man ju givetvis inte släppa in Leicester i matchen som man gjorde här. Sen grejer man det till slut i alla fall, men jag tror väl ändå någonstans att supportrarna och alla runt omkring känner att det här Chelsea är inte riktigt stabilt, eller inte så stabilt som de hade önskat att de var.
Nej, precis. Det är ju en spelare för Chelsea som blir den avgörande offensivt. Han heter Cole Palmer. Han gör rätt, och sen den här framspelningen till 3-2-målet, klacken fram till Chukwuemeka är ju så vacker. Och Cole Palmer bär ju Chelsea till väldigt stor del den här säsongen. Vilken otrolig spelare det är. Och så ung, det var någon som skickade in, vi kan väl ta den frågan direkt då. Atwa skriver: prata Cole Palmer, hur bra är han egentligen? 14 mål och 12 assist på 35 matcher den här säsongen. Mest av alla 21 år yngre i Europas topp 5-ligor. Ja, och det förvånar ju inte. Han är ju, vad ska man säga, navet för hela Chelseas anfallsspel och en riktig kvalitetsspelare.
Ja, han är mycket bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Eller snarare att han har gjort mycket större avtryck än vad man trodde att han skulle göra. Visst, man har ju sett honom i Man City och vi såg honom i Community Shield-finalen och sådär. Men just det här med att Guardiola och Man City var villiga att släppa honom, jag tyckte att det indikerade att då är kanske inte hans högsta nivå så hög ändå. Men jag tyckte att man märkte redan från match 1 eller från dag 1 i Chelsea att den här killen, han är någonting annat, och jag menar, vi förutspådde ju väldigt tidigt att han skulle komma med i Englands landslag, för att så pass bra är han trots att det är stor konkurrens på de positionerna i landslaget. Så att nej, han har verkligen överträffat förväntningarna, och just därför var det överraskande också att det inte var han som tog straffen utan det var Sterling, för vi har ju haft en sån situation tidigare under säsongen där Sterling ville ta en straff och sen så var det väl Enzo Fernandez som klev emellan och sa nej, Palmer ska ta och lägga den, och det gick ju inte jättebra för Sterling,
nej,
får man säga.
Fan, det var en så bedrövlig straff. Han följde upp det med en ännu sämre frispark sen också.
Ja, jag tycker ju lite synd om honom ändå, för att på det stora hela så gör han ju ändå en hel del bra i den här matchen. Men det är ju det som är problemet med honom, att han inte riktigt, han håller ingen jämn kurva, utan han gör en bra sak och sen en jättedålig sak. Och jag tror väl på något sätt att särskilt från supporterhåll så lägger man mycket press på hans axlar, för att han är ju den med erfarenhet och han är ju den som man förväntar sig ska kliva fram och hålla ihop det här laget när det går emot dem. Men han är ju inte den spelaren alls. Och så ja, lite burop när han klev av, vilket ju känns rätt så hårt på ett sätt, men ja, det är ju den realiteten just nu för Chelsea, att ja, man har stora förväntningar på sig helt enkelt.
Det var strax efter den här frisparken, va?
Ja, precis.
Han tog så lång sats och lammade på allt han kunde, men jag fattar inte riktigt vad han jag begriper inte riktigt vad han skulle göra med han gick ju på kraft uppenbarligen, men man kan inte riktigt gå på kraft på det sättet, för då, jag menar, då hamnar han ju där uppe någonstans i Themsen. Det var en märklig match från Raheem Sterling, och en märklig match på många sätt, för att Leicester kommer ju tillbaka i den här och har ju 2-2 när det bara är minuter kvar att spela. Och då känner man ju att med tanke på hur det mesta har liksom gått emot Chelsea, eller väldigt mycket gått emot Chelsea, att det här med att ja, men man spelar ändå ganska bra, man skapar grejer, men det är liksom, det vill sig inte.
Det är
i alla fall
enkelt.
Jag satt med känslan av att nej, nu kommer Leicester göra 3-2 här, fastän att det inte känns logiskt. Och så kommer de, du vet, så blir det så här igen. Men man har ju lyckats, i alla fall i det här fallet, att inte hamna i den fällan igen. Eller hamna i den situationen. Och det var starkt. Det är ju Cole Palmer och det där 3-2-målet. Sen blir det ju 4-2 också med ett jättefint avslut av Madueke, va? På slutet, men det var ju mer för att snygga till siffrorna lite. Mm. Det är starkt av Chelsea, och nu får man ju möta Manchester City då i semifinalen. Och det handlar ju väldigt mycket om vilket Manchester City det är som kliver ut.
Ja, nu har ju Chelsea enkelt. Ändå varit bra mot Man City, får man säga, under den här säsongen.
Verkligen.
Så att det är ju mycket möjligt att det faktiskt är så att man kan prestera bättre mot bättre lag eller lag som vill hålla i bollen, att man får möjlighet att spela sitt spel på ett annat sätt då, snarare än när man möter lag som kanske spelar på ett annat sätt, helt enkelt. Jag tror väl också att en sån som Malo Gusto exempelvis, som jag tycker väldigt mycket om och tycker att han är spännande, och det är vissa matcher där han verkligen har stuckit ut och till och med varit den bästa spelaren på planen. Jag tycker att han är ett bra exempel på det här, att Chelsea-spelarna på något sätt måste hitta jämnhet i sina prestationer. För att han kan vara otroligt bra i vissa aktioner, och sen helt plötsligt så kanske han slarvar lite. Och det är ofta så det ser ut med Chelsea, att de inte håller den här, de har inte den här kontinuiteten i sina insatser. Men det har ju också såklart att göra med ålder och sådär och erfarenhet. Så att det är väl någonting som kommer, men ja, det har vi sagt många gånger förr, men det är mycket potential i Chelsea. De behöver bara den där lilla stabiliteten också för att verkligen på något sätt kunna utmana.
Mm. Och inte skicka in bollar i eget mål från 40 meter.
Nej, det är ju väldigt dumt.
Nej, hela helgens mest spektakulära i alla fall. Det var, vi får säga någonting om Manchester City Newcastle då. Bernardo Silva.
Det var ett tag sedan.
Med två ganska grova styrningar i mål. Var inte så vackert, men det fick jobbet gjort.
Ja, precis, det var det ju. Eddie Howe, han försökte ju på något sätt förändra saker, och han kände väl att här måste vi testa någonting annat, så han gick ner på en trebackslinje, eller snarare fembackslinje. Vi är lite Steve Bruce över det hela, eller Benitez också för den delen, som ju ofta spelade med tre- eller fembackslinje. Det funkade ju inte så där jättebra. Jag tycker ändå att de pressar högt och sådär inledningsvis, och Isak har ju någon chans där också under första halvleken, så att det hade ju kunnat bli annorlunda, men sett över hela matchen så har alltså Newcastle totalt 2 avslut och expected goals på, 0,20, 0,24, någonting sånt, knappt något bollinnehav, så att till slut så blev det enkelt för Man City, och det var nästan så att man såg det på Pep Guardiola efter slutsignal, som att han, när han vände sig till här, det var nästan som att han tänkte, vad har hänt med er? Varför är ni inte bättre? Och det är nog rätt många som undrar det, varför är inte Newcastle bättre den här säsongen? Men de satte ju på något sätt ribban högt också förra säsongen genom att avsluta så starkt och plocka en Champions League-plats. Så att nu när de har haft skador, de har ju inte riktigt fått det där utfallet sett till nyförvärv, de har ju inte kunnat skaffa sig många nya spelare heller på grund av de finansiella reglerna. Så nu står man här och det är en del press på Eddie Howe, även om jag inte tror att hans jobb hänger på en skör tråd eller sådär, men på något sätt så förväntar sig ju ändå supporterna någonting helt annat med tanke på hur bra man gjorde det förra säsongen.
Nej, precis. Men samtidigt är det liksom så här, när Manchester City sitter ihop, då kan det se ut så här mot nästan vilket lag i världen som helst. De är så svåra att möta. För de är så mycket skickliga fötter på det där mittfältet. Jag tycker att Kovacic är den här typen av matcher som hans egenskaper kommer verkligen till sin rätt, för att han är så skicklig med bollen, han kan ta sig förbi den där gubben och cirkulera bollen igen, och det blir så svårt att möta för för motståndet, och Newcastle hade inget, de hade inget vapen mot det, de hade inget motmedel mot, mot Citys bolltrillande. Och då kan det lätt se ut så här, och så får man med sig två billiga mål som det såklart är. Jag vet inte varför Botman ska sätta dit huvudet vid andra målet. Det kan liksom inte gå annat än i mål när han gör så. Men det är väl en instinkt, gissar jag, att han känner att han är i närheten av att nå bollen. Men det är väl, det var väl Silva som fick det till slut, men det hade väl kanske lika gärna kunnat vara självmål, kan jag känna. För den, jag tror att Dubravka hade tagit det skottet. Det var inte speciellt hårt. Jag tror han hade tagit det om Botman inte hade satt dit pannan. Hur som helst, det var FA Cup kvartsfinalerna det. Då har vi alltså Chelsea mot Manchester City och Manchester United mot Coventry i semifinalerna. Det ser vi fram emot lite längre fram i vår här. Vi hade också ett gäng Premier League-matcher såklart. Ska vi börja med London-derbyt, Fulham Spurs. 3-0 till Fulham, Frida. Vad händer här? Fulham har kommit igång, och inte minst Muniz.
Ja, verkligen. Jag,
var fan kom han ifrån?
Ja, jag älskar Muniz, har jag insett. Nej, men dels är jag glad för hans skull, eftersom att han har haft det rätt så tufft och så, innan han på något sätt nu har fått chansen i Fulham och verkligen levererar. Sen samtidigt också så har han de här egenskaperna som, ja, men påminner om Mitrovic, att han är väldigt stark och han är duktig på att hålla upp spelet, och han har bra kemi också med övriga spelare i Fulhams anfall. Och det såg man ju verkligen här i den här matchen, där Tottenham på något sätt går från att ha gjort möjligtvis sin bästa insats då för säsongen mot borta mot Aston Villa till att, eller det var inte borta, det var hemma va? Borta, hemma. Borta? Nej, hemma. Kommer inte ihåg. Ja, oavsett, borta eller hemma. Men att då åka till Fulham och stå för sin sämsta insats för säsongen är ju verkligen ögonfallande. Men nej, jag tyckte att Fulham var... Här handlade det väldigt mycket om attityd också. Återigen, precis som på Old Trafford, att Fulham var påslagna från första minuten. Det var fina löpningar in i boxen och fyllde på med mycket folk. De stod brett framför allt och överbelastade kanterna. De var helt enkelt vassare på precis alla plan, och Tottenham kunde inte hantera det. De saknade intensiteten också för att göra det. De stod för lite enkla misstag. Då blir det så här. Fulham är ett så pass bra lag att de kan straffa en ordentligt då. Så att nej, en väldigt tung seger för Fulham. Och återigen för Marco Silva, som är duktig på att förbereda sitt lag inför sådana här matcher.
Ja, verkligen. Och jag säger någonting om Rodrigo Muniz här. Han gör två mål i den här matchen, och alltså gjort nu 7 ligamål på de senaste 7 matcherna.
Håller ju Brocher på bänken som plockades in i januari. Jag tror inte att han... Senaste han kan ju inte förvänta sig så många starter så länge Muniz ser ut så här.
Nej, och grejen är att Muniz, som var utlånad till Middlesbrough förra säsongen, satt mest på bänken under hösten, drog på sig en skada, var borta under hela, eller större delen av liksom sen hösten in i december, kom tillbaks där, och det är ju egentligen sen... Ja, men typ sen annandagsmatchen någonting, sen runt jul där, som han har kommit igång och spelat regelbundet. Och egentligen sen nu de senaste 6 matcherna, det var ju hans första mål där mot Burnley, alltså i början på mars. Och sen har det bara liksom forsat på. Och nu, han ser ju, det är ju klassmål, alltså det är ju riktig kvalitet i det han gör. 22 år gammal brasse, kom ju redan 2021 till Fulham, men har fått ganska lite chanser då, spelade första säsongen där.
Han har haft en skada också, ska man.
Och så har han varit skadad och varit utlånad och så vidare. Nej, riktigt, riktigt imponerande faktiskt. Vi hade ett annat möte, det var ju Spurs då tappade poäng i jakten på fjärde platsen. Aston Villa tappade också poäng, man gjorde det mot West Ham, 1-1 blev det där. Älskar första målet, alltså en sån riktig köttig språngskalle. Det är precis vad man vill se.
Ja, de har ju saknat Antonio också. De har ju saknat en spets framför allt. David Moyes har ju, gjorde ju sitt bästa där för att på något sätt täcka upp för den luckan genom att bland annat spela Ward-Prowse där någon gång. Zuzek har också fått spela en sorts falsk nia. Men nu är Antonio tillbaka och ja, han vet hur man gör det jobbigt för motståndarna.
Mm. Otroligt fint inlägg från Sofal, va? Som slår den.
Tror det.
Han har ju de där jättefina inläggen faktiskt från kanterna. Det är inte första gången man ser det, men han är så stark där, Michael Antonio. Bara trycker sig fram och det är lite så här, ja, men Martin Dahlin VM 94 känsla över målet, fan vad man älskar det. Han är bara liksom, han är starkare och hungrigare än backen i den situationen. Saniolo kvitterade då i slutet på matchen och 1-1. Jag vet inte vem som är nöjdast med det. West Ham har ju haft en ganska svajig trend. Det är klart det är bra att få med sig ett kryss mot Aston Villa, men jag tror nog ändå de känner sig lite missnöjda här. De hade 2-0 inne, det dömdes bort av en, tycker jag, ganska tveksamt ruff. Det var lite oklart. Men West Ham kändes pigga i den här matchen.
Det var framförallt väldigt långa VAR-granskningar. Mm. Jag tror att den andra VAR-granskningen är väl den längsta den här säsongen. Den var typ 5 minuter lång. Vilket ju, jag tycker att det visar också att domarna är livrädda nu över att bli avstängda eller synade i sömmarna, att de absolut inte vill göra ett misstag och därför sitter de och tittar på situationerna så här länge. Men så kan vi ju inte heller ha det. Kan man inte komma fram till beslut efter 2 minuter, då får man bara, ja, då tycker jag att man bara får gå vidare. Då får man gå på magkänsla och sen, ja, men man får gå vidare med det.
Man får gå på on-field decision bara då.
Ja, precis.
Men problemet är att ibland så tar inte domarna ett beslut on-field, utan
de lämnar över det.
Ja, lämnar över det. Och det här är ett jättestort problem med VAR. Så är det bara. Och nu är det mycket diskussion om huruvida vi ska ha VAR i Sverige. Och säger nej! Nej, nej, nej. Vi har ingenting att vinna på att införa VAR i svensk fotboll. Ingenting.
Nej,
ens.
Alltså det enda man känner väl är väl möjligtvis offside, där tycker jag det fungerar rätt så bra ändå. Visst, inte alla gånger. Vi vet om att det har blivit fel ibland.
Ja,
men jag tycker oftast att det fungerar rätt så bra ändå. Med just att man kan kolla av offside så att det verkligen är offside eller om det inte är offside. Jag tycker i övrigt att det finns ingen mening med att ha det.
Samtidigt, jag har liksom inte så stora problem med att någonting sker i realtid. Att en linjeman faktiskt vinkar av en spelare som man uppfattar i offside. Det kan bli absolut bli fel ibland. Men så, jag tycker fotboll liksom spelas i realtid. Det är liksom när det händer. Okej, om det är liksom en centimeter hit och dit eller en decimeter. Nu vågar ju inte liksom linjemännen vinka överhuvudtaget om det inte är liksom 3 meter offside. Annars håller de ju nere flaggan och ifrågasätter sig själva. Och det är det här,
men det är väl de är väl ombedda, ja, att göra det, va?
Absolut, om de är minsta osäkra så är de omsäkra.
Men det har väl inte att göra med det? Har inte det att göra med att, ja, att de helt enkelt har blivit tillsagda att håll nere flaggan även om du tycker att det är offside och sen höjden bara för att vara på den säkra sidan? Är det inte mer så, eller?
Jag tror att det är så, men jag menar, det blir ju fånigt och vi har ju liksom sett skador hända i de situationerna när flaggan borde varit uppe och spelet har fortsatt. Ja, jag tycker inte det finns speciellt mycket att vinna på det.
Det man kan säga om Villa här i alla fall i den här matchen var ju att Emery valde att mönstra 2 anfallare och jag tror inte att han har gjort det tidigare under säsongen. Jag kan ha fel, men jag tror inte att han har gjort det och gav ju Duran då, som måste väl ha varit hans första Premier League-start den här säsongen. Han kommer in och sen går han ut igen i 46 minuten för att det fungerade inte jättebra. De hittade inte riktigt kemin däremellan med Bailey och så vidare, Konsa. Och ja, Duran, jag vet inte vad man ska säga om honom egentligen, för att han hade ju en, eller gjorde en rätt så bra insats här i Europa får man säga. Men han har lite problem med sin inställning och ja, verkar inte helt enkel att ha att göra med. Det är ett stort ego som, ja, Emery inte verkar vara överförtjust i, för annars hade han ju gett honom fler chanser. Sen är det klart det är svårt att peta Watkins, som ju alltid startar när han kan, som ensam anfallare, eller ensam striker snarare. Men nej, Emery ändrade om lite efter halvtid och det var nog bra, för att det blev bättre. Och sen så kommer ett annat stort ego in, Saniolo, och kvitterar. Så att en poäng får han kanske vara nöjd med i det här fallet.
Intressant också, Morgan Rodgers från start. Hans första start i Premier League då för Villa på mittfältet bredvid Jure Tillemans.
Också utlånad till Middlesbrough förra säsongen, tror jag.
Just det. Det var intressant för honom också. Kanske en grej då, han byttes ut 63 minuten. Just det här med att Emery testade en 4-4-2. Kanske...
Eller förra säsongen, det var ju denna säsongen till och med. Han var
till och med denna säsongen utlånad till Middlesbrough. Ja. Som sagt, det var hans första start i alla fall för Aston Villa. Men bara 1-1. Poäng blev det också i botten av tabellen. Det är vi inte speciellt vana vid. Burnley, 3 hela poäng. Det är ju knappt som man tror att det är sant. 2-1 mot Brentford. Jag såg inte det här komma. Det känns som att Burnley aldrig vinner några fotbollsmatcher. Jakob Brun Larsen och sen då Datro Fofana har ändå varit bra, tycker jag, när man har sett honom. Han har ju kvalitet, Fofana. Och nu gav det utdelning också. Och kanske lite liv i botten ändå, eller?
Ja, sen hjälpte ju Reguljon till rätt så rejält. Med tanke på utvisningen eller det röda kortet som han drar på sig efter 9 minuters spel.
Såklart.
Och ja, dubbelbestraffning i det fallet. Vad tycker vi om det?
Nej, alltså det tycker vi egentligen inte speciellt bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men samtidigt... jag vet inte. Jag är lite kluven till det.
Han får ju rött kort för att domaren menar att han inte spelar på boll. Och ja, mycket möjligt. Men jag kan inte skaka av mig känslan av att jag tycker det är rätt hårt att få både straff och rött kort emot sig. Det är möjligt att regelboken säger att det ska vara så. Men, och att domaren har gjort helt rätt. Men
jag vet inte, sen har man också blivit van vid att när det är sådana situationer att det blir den här dubbel- eller trippelutvisning eller vad man kallar det. Men han spelar ju inte på bollen. Det är ju en knuff i ryggen mot en
dumt
spelare som precis ska rulla in den i mål.
Ja, han hamnar ju på helt fel sida. Ja. Det är ju inget bra försvarsspel.
Nej,
absolut inte.
Det är sånt där som man kan känna igen sig. Så där hade det sett ut om någon hade ställt mig på en Premier League-plan. Det där hade hänt efter typ 5 minuter för mig också. Jag hade stått på fel sida och skickat ner någon och tagit ett rött kort. Det hade varit min enda möjlighet att påverka någonting. Och det förväntar man sig av en spelare som Reguljon att han inte ska försvara på samma sätt som Patrik Syk hade gjort i den situationen. Det är för dåligt, helt enkelt.
Däremot så tycker jag att Brentford ska ha straff också vid den här situationen där det är väl Fofana som gör ner Sanka, om jag inte misstar mig eller missminner mig. Och nej, jag tycker att jag är förvånad över att det faktiskt inte blir straff, för att det har vi sett i många andra matcher att de har blåst straff i sådana tillfällen när det handlar om hörnor och det är en spelare som mer ner en motståndare på det sättet. Nej, jag kan ändå förstå att Thomas Frank var lite besviken över det. Han var ju betydligt mer besviken över den situationen jämfört med Reguljon. Men där en väldigt viktig 3 poäng för Burnleys del. Även om de höll på att ställa till det där direkt. Det var O'Shea som passar hem bollen så att den höll på att gå in mål. Det kan vi också nämna att Kompany valde att droppa James Trafford för Muric istället.
Ja,
som kommer in mellan stolparna. Ja, det är
jag tycker Trafford har varit en sån belastning för Burnley den här säsongen.
Han har kostat många poäng, men jag är förvånad av att det kommer nu. Jag hade förväntat mig att det här skiftet skulle ske tidigare, men Kompani har ju ändå... Han har ju en soft spot för unga killar på något sätt. Det märks att han verkligen vill ge dem en chans, men i Traffords fall så... Nej, det har sett för darrigt ut och han har kostat dem för många poäng. Så att Muric, han fick jobba rätt så hårt där, särskilt på den hemåtpassen som höll på att gå i mål. Men därefter står han ju faktiskt för en rad bra räddningar, bland annat när Tony försöker.
Ja, nej men det här är en rejäl skalp. Och Brentford, ser det så där ut? Det här är ju en match som man verkligen ska vinna. Det är klart, man kommer ju inte åka ur, men de är ju indragna i det. Och det hade inte jag i alla fall förväntat mig. Man tänker att nu är Ivan Toney tillbaka och man tycker att det är ett lag som är för bra för att vara inblandad i det här. Jag menar, man är 9 poäng bakom Bournemouth och då har Bournemouth en match mindre spelad. Jag menar, det är en situation som jag hade varit ganska bekymrad över om jag var Thomas Frank, och som jag tror att han är ganska bekymrad över.
Man förlitar sig kanske, eller förlitar sig, men nu kommer väl domen mot Forest under måndagen här.
Mm.
Och då får vi veta om det blir några poängavdrag eller inte. Och det lär väl bli det. Det kommer ju förändra en hel del tabellmässigt.
3-4 poäng är väl det som prognosen har sagt i alla fall när man har lyssnat på olika experter på idrottsjuridik i England. Och då har de utgått ifrån då den bestraffning som Everton fick, som landade på 6 poäng då. Och att Nottingham Forest skulle vara något mildare är väl det många förväntar sig, men att det blir någon slags poängavdrag ändå. Och Nottingham Forest hade ju möjligheten att öppna det där gapet lite mer nu i helgen när man mötte Luton. Men det blev bara 1-1. Man tog inte chansen att öka det där avståndet som kanske hade krävts då för att stanna kvar över strecket även efter ett poängavdrag. Nu kommer man väl av allt att döma rasa ner under dagen här istället, och det känns inte, tycker jag, som Nuno Espirito Santos har gjort någon avsevärd skillnad för Forest när han kommit in.
Nej, men sen å andra sidan så de skapar en hel del, men de sätter inte sina lägen heller. Inte tillräckligt ofta i alla fall. I den här matchen har de ju ändå, vad är det, 16 avslut, och jag tror det var så här 5 chanser som registrerades som stora, och ändå blir det bara 1 mål. Vi har sett detta lite för många gånger de senaste veckorna. Sen i Lutons fall, jag menar, de stod ju för en makalöpskollaps borta mot Bournemouth tidigare under veckan. Verkligen. Som vi nästan måste prata lite om, det här med att de tar ledningen med 3-0 och sen blir slutresultatet 4-3 till Bournemouth. Ja, en sån förlust måste ju påverka självförtroendet på något vis. Visst, Luton visste ju om att vi är kapabla till att göra 3 mål mot ett lag. Men vi är också kapabla till att släppa in 4 efter det. Det var en helt otrolig match, eller ett otroligt slutresultat. Så att de hade ju på något sätt mycket att bevisa. Men här var de ju återigen tillbaka till det här att de aldrig... De slutar ju sällan spela, de spelar ända in i slutet. Här gjorde de det i alla fall. Så att de får till slut in den här kvitteringen i 89:e minuten.
Mm.
Och det var ju viktigt, inte minst för dem. För att deras hopp lever ju fortfarande också i och med de här eventuella poängavdragen mot Forest.
Absolut. Nej men så är det ju. Och, Luton har ju också visat under säsongen, man har ju vuxit in i den här uppgiften på något sätt. De såg hopplösa ut i början, det var svajigt, man saknade kvaliteten, kändes det som, för att kunna hänga kvar och kunna ta tillräckligt mycket poäng. Sen har man ju vuxit in i den här uppgiften. Kenilworth Road har ju blivit ett ställe som är väldigt svårt att åka till, precis som man som Luton-supporter då såklart hoppades. Jag menar, det är en arena som inte påminner om någonting annat i Premier League. Och jag tycker man sett till det här har möjlighet. Jag skulle inte ge Nottingham Forest, trots alla investeringar de har gjort, trots allting som den klubben och en tränare som har gjort det bra i Premier League förut. Jag tycker inte de ser ut på förhand som en större favorit att hänga kvar just nu än Luton, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej, det blir ju... det är väldigt spännande att se nu. Man, ja, jag tror att Luton, de har gått på något sätt från att inledningsvis på säsongen så var det väldigt många som inte trodde på dem. Jag måste ändå säga att jag aldrig riktigt tappade hoppet om dem helt, även om jag satte dem sist i tabellen i somras när jag tippade. Men så fort man såg dem spela fotboll så kände man ändå att här finns någonting. Det är mycket möjligt att de faktiskt kan stå för en, ja, någon typ av skräll och hänga kvar här. Och ja, jag tror att de spelar på ett sätt som är effektivt. De får ut det mesta och bästa av sina spelare. Ja, det är många i England som helt plötsligt har Luton som andra lag i Premier League, att man sitter och håller en liten tumme för dem. Så att det här har ju varit en framgångsrik säsong för dem oavsett hur det går egentligen, för att de på något sätt ändå har överträffat förväntningarna. Och ja, de har en god chans att hänga kvar också. Det vore ju faktiskt riktigt fint, tycker jag.
Verkligen. Vi har fått en del frågor. Vi kan väl kasta oss in på dem då innan vi knyter upp för idag. Vi har fått frågor om just Forrests poängavdrag. Har de kraft nog att hålla sig uppe om de får ett poängavdrag, tror du? Vi var inne på det alldeles precis. Men
ja, men jag tror det, för att jag tycker att deras offensiv är riktigt fin. De har bra spelare, de har ett bra anfall, en bra offensiv. Men de måste också börja konvertera sina chanser.
Men är Nuno rätt person att få dem att börja göra mål?
Ja, jag tror,
jag är inte helt övertygad om Nunos förträfflighet, om jag ska vara ärlig.
Nej, men å andra sidan så har det ju ändå blivit mer stabilt i Forest, får man säga. De släppte ju in kolossalt många mål under Steve Cooper, så här fått mot slutet. Jag tror väl ändå på något sätt att Nuno har kommit in och stabiliserat det en del. Och dessutom det här också att han återigen, han ändrade formation så att man fick ut det mesta av Morgan Gibbs-White, och det tycker jag också var helt rätt gjort. Jag vet inte vem som hade kunnat göra det bättre än Nuno. Så kan man väl säga.
Nej. Nej, det är frågan. Vi kan ta en, det är flera som vill att vi uppmärksammar Palmer, att han gjorde en sån fantastisk match. Vi pratade en hel del om honom innan. Det känns väl som att det är spelaren som Chelsea kommer få fortsätta bygga sitt lag runt, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, helt klart. Jag känner att jag har hyllat Cole Palmer så mycket nu att jag har inga ord kvar längre. Nej, han är den blicken han har för spelet, och jag tror också att den utbildningen som han fick i Man City under Guardiola har gjort honom väldigt gott. Och det är ju Chelseas bästa nyförvärv utan tvekan den här säsongen.
Ja.
Bäst spenderade pengar.
Jag skulle säga att det är Chelseas bästa nyförvärv på ganska på många länge. Säsonger. Kan inte komma ihåg vem som skulle kunna ha varit en bättre värvning, om man ska vara riktigt ärlig. På
Thiago Silva hade nog rätt många sagt.
Thiago Silva, det är några säsonger sedan nu. Det kanske skulle vara den då. Sen var ju Thiago Silva inte ett helt oprövat kort, om man säger så, när han kom in.
Nej, men om vi ser
han kanske
till
var en av världens tre bästa mittbackar när han köptes in.
Ja. Men om vi ser till transfersumma och så vidare. Visst. Så ja.
Absolut. Onkel undrar så här: varför är en manager som är ute ur alla kupper och 11 pinnar efter serieledaren konstant hyllad, trots att hans lag dessutom ständigt visar uppenbara taktiska brister? Jag talar naturligtvis om Spurs. Var de tidigare tränarna så tråkiga att allt blir kul och spännande? Alltså vi har ju såklart hyllat Postecoglous optimism och hans framåtanda och hans öppet härliga svar på presskonferenser och så vidare. Men det är klart att helt problemfritt har det väl inte den här säsongen förflutit heller.
Nej, så är det ju. Och den här förlusten kan man ju inte prata bort. Nej. På något sätt. Det var ju inte tillräckligt bra, punkt. Men tittar man över hela säsongen, så hur de inledde säsongen, de inledde på ett överraskande bra sätt. Sen får de här skadorna, vilket gör det jobbigt. De har ett par spelare som är borta på landslagsuppdrag. Det blir ännu jobbigare. Han har ju på något sätt hela tiden hållit fast vid hur han vill att Tottenham ska spela. Och jag pratade med Dejan Kulusevski så sen som förra veckan. Och han menar ju på att det har varit helt rätt för dem. Och frågar du supportrarna så kommer de säga att den här säsongen har varit mycket roligare än vad de andra tidigare säsongerna har varit. Så att jag tror på något sätt att han... Postecoglou, han lär väl sig också efterhand. Jag menar, det här är hans första säsong i Premier League. Det är väl klart att han också får erfarenhet och inser att ja, men det här kanske funkar i det här läget och det här funkar inte i andra lägen. Men jag tycker överlag så har ju Tottenham tagit kliv, naturligtvis. Och visst, de är inte inblandade i titelstriden, men ja, beroende på hur det går här under fönstret under sommaren så tror jag väl att det är ju såklart nästa steg och det är inte helt omöjligt att man tar sig dit heller. Men ja, ibland åker man på bottennapp och det gjorde de ju i helgen.
Danne undrar, apropå Sterlings frispark, vilka är de sämsta frisparkarna man sett i Premier League?
Ja, den kvalar nog in alltså.
Ja, det gör den. Jag minns en... jag minns en variant som Liverpool försökte se på för några år sedan. Som var någon slags petstopp där försvararen hann upp och snor bollen för det var så svagt genomfört att det blev en omställning utan att det kom iväg ett skott istället för motståndaren. Den var inte bra.
Kommer du ihåg att det fanns en tid där folk blev jätteupprörda över korta slagna hörnor?
Ja,
jag känner att det på något sätt har fadat bort lite grann, att folk blir inte lika frustrerade över korta hörnor längre.
Nej, framförallt så känner man ju så här att fasta situationer har liksom allting runt fasta situationer har utvecklats otroligt mycket. Men titta på Brentford, de förlorade mot Burnley här nu då, lyckades inte, men de har ju verkligen förfinat det här med fasta situationer. Vi har också sett Arsenal extremt duktiga på fasta situationer. Vi såg Manchester City lyckas med en variant mot Liverpool här om veckan som var riktigt, riktigt fin. Och ja, men fast situationer generellt har ju blivit mycket mindre av att ja, men vi tar den bästa foten, vi slår in den på en yta, så ställer vi den största spelaren där. Det är så mycket, det är sån koreografi runt hur man screenar och hur man rör sig och vart bollen slås och så vidare, att ser man en kort hörna nu eller en variant, så man nästan förväntar sig det vid varenda hörna och frispark, att det finns en inövad koreografi runt det.
Finns en tanke bakom det.
Mm. Medan om vi går tillbaks lite längre, men kanske 10-15 år, och det slogs en kort hörna, så kändes det inte alltid som det fanns en helt inövad koreografi bakom. I alla fall såg det ganska sällan så ut. Och då kände man att fan, skyffla in den bara och låt den största spelaren nå den uppe i luften någonstans. Men det är intressant, och nu är ju, alltså fotbollen har ju utvecklats så vansinnigt mycket att liksom ingenting lämnas ju någonsin till slumpen längre. Och det var kanske därför som matchen mellan Manchester United och Liverpool i helgen kändes lite uppfriskande av den anledningen, för det var så mycket slump fram och tillbaka, det var så mycket, det var så högt tempo, det var så mycket kaos på planen att det kändes som en kanske lite, var något vintage-aktigt över det med allt det som hände och alla målchanser som liksom uppstod, för det är inte så ofta det är så i stormötena nu för tiden längre. Alltihop är Pep Guardiolas fel.
Ja, jag håller med. Det är verkligen härligt när man sitter, för jag såg den här matchen ensam, och när man sitter och gör ljud för sig själv, då vet man att det är en bra match på något sätt. När man sitter och jublar och ja, man skriker på spelarna trots att man inte håller på något lag, då vet man att man är fast i matchen, så att säga.
Ja. Det var en av säsongens matcher, helt klart. Helt klart. Hörru du, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Nu är det landslagsuppehåll och så vidare, men vi ska väl försöka sno ihop någonting även till nästa vecka. Om det sen när vi är tillbaka, men då har vi ju den här den här drabbningen då mellan City och Arsenal. Vi får ett par veckor att försöka suga på den karamellen innan den blir av. Kommer ju vara riktigt, riktigt viktig för slutskedet av den här Premier League-säsongen, utan tvekan. Tack för att du var med idag, Frida. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.